Man söker inte jobbet som ärkebiskop, man blir tillfrågad. Det här berättar Martin Modéus som bara var 17 år när han förstod att han skulle bli präst. Han berättar också om prästers uppgifter i krig, att få soldater att fortsätta vara människor. Och han skulle vilja fotografera mera. Ärkebiskop Martin Modéus är P4 extra gästen. Jag heter Titti Schütz. Välkommen ärkebiskop Martin Modéus.
Tack så mycket.
Du är den 71:a ärkebiskopen sedan 1164.
Ja, stämmer.
Funderar du på gänget som gick före någon gång ibland? Inspireras man av dem?
Ja, man är nyfiken på dem och ibland inspirerad och ibland lite liksom undrande. Hur kommer det sig att man inte har hört talas om dem? För det är en lång kedja.
Men tycker du att det ändå är en viktig sak att göra avtryck i din roll? Och intryck kanske?
Alltså egentligen är det så att det är den här sekvensen eller kedjan som är det viktiga. Det som håller ihop kyrkan över lång tid. Och sen tar man över stafettpinnen under en historiskt sett väldigt kort tid. Och där gör man sitt bästa utifrån den man är och utifrån hur samhället är. Men poängen är knappast att göra liksom eviga avtryck utan att tillföra sitt perspektiv i den tid som är nu. Och sen så backar man in i skuggorna.
Jag tycker att ärkebiskop, det är kanske det enda, eller ja, du delar det här med kungen och drottningen, men där själva titeln på något sätt, alltså det skulle nästan kännas naturligt för mig att sitta här och säga, ja, vad tycker ärkebiskopen om det? Hur tycker du jag ska tilltala dig?
Martin.
Ja, det är okej. Okay.
Ja. Men det är okej om du säger på annat sätt också. Ja. Och det gör man på lite olika sätt vid olika tillfällen.
Men det är ändå, och det kändes nästan självklart, för annars så har man ju släppt alla titlar och det är ju inte så mycket doktorinnan eller programledaren eller så längre. Men här kändes det nästan att jag provar kanske. Jag smakar lite på det.
Ja, men det ligger någonting i det att, och det stämmer liksom ihop med din första fråga där, och det handlar om att rollen är större än personen.
Du har ju faktiskt också släppt en bok, den kom idag, Fredsteologi i krigets skugga. Varför behöver vi den här boken, tror du, Martin?
Det är en orolig tid och det väcker många känslor, det väcker många tankar, det gör att samhället förändras och det drar loss en massa funderingar hos människor. Och rätt många av dem ligger inom det fält som karaktäriseras av värderingar, ansvar, relationer, mening och tro. Tar man första bokstäverna på de orden så blir det varmt. Värderingar och värden, ansvar, relationer, mening och tro. Och där har kyrkan en rik och lång erfarenhet. Och vi har redskap för att arbeta med det i våra gudstjänster och riter, våra texter, vår musik och våra kyrkorum. Så ja, det är rätt självklart på något sätt att man vill tänka och tala just in i den situationen. Och jag hoppas med den här boken att människor får någonting som man kan fundera vidare kring själv. För det här är väldigt, väldigt komplexa frågor. Men genom att fördjupa sig i dem och liksom stanna i tanke så tror jag man kan få kanske lite fastare mark under fötterna för en del.
Mm. Men sen är det ju så här, ända sen vi var barn så ställer man sig frågan, varför finns det så mycket hemskt i världen? Varför har Gud gjort på det här viset? Hur tänkte Gud här? Alltså det kanske är den barnsliga tanken i detta. Men någonstans så finns det ju perspektiv på den som följer en genom livet. Varför sitter vi här? Varför har vi krig när Gud vill ha fred? Vad svarar du när folk bollar upp den till dig?
Ja, det är ju tydligt att det är människor som skapar krig. Det är inte Gud som skapar krig. Och vi ser ju väldigt tydligt att den Gud som vi tror på inte är en Gud som fixar till allting. Det är väldigt tydligt. Och då skulle man ju kunna tänka sig att människor slutar tro på Gud, helt enkelt. Men om man tittar genom den historiska erfarenheten så är det inte så. Utan människor går till Gud med sina tvivel och med sin otro och med sin vrede och upplever att där finns en så fast punkt trots allt att Gud till och med tål att man inte tror på Gud.
Mm. Att man kan få skälla ut honom ibland.
Man kan få skälla ut Gud. Och sen om man känner att det vacklar väldigt mycket under fötterna så kan man ha i åtanke att kyrkan finns där som en sorts ställföreträdande bärare. Mm. Jag brukar ibland säga att vi tror åt dem som skulle vilja tro, och vi ber för dem som inte ber, och vi hoppas åt dem som inte vågar hoppas. Och det kan man tänka på varje gång man hör kyrkklockorna, för då finns det bedjande människor som bär världen, så att säga.
Att man kan tänka att där sitter ett gäng och tänker på mig också.
Precis så. Precis så. Och dessutom alla de här konflikterna som vi blir fullständigt förtvivlade över. Det ber vi för hela tiden.
Tror du att Gud, hur hen nu då ser det ut? Vad Gud nu är, ibland tänker att jag skulle ha gjort dem smartare, de här människorna. Jag skulle ha gett dem en större visdom eller klokskap, eller jag skulle ha tagit bort den där grejen som gör att de får för sig att någon är bättre eller sämre än någon annan.
En väldigt viktig bit i teologins svar på varför Gud gjorde oss som Gud gjorde oss, det är friheten. Alltså friheten att välja det goda, friheten att älska. Och om man tänker på det sättet så ser man att just friheten och valet är en väldigt, väldigt viktig del av detta med att vara människa. Och då finns ju också då möjligheten att välja fel.
Mm.
Men man ser ofta att när människor ber och när vi upplever att Gud svarar, då är det ofta genom att skicka människor. Människor som väljer det goda. Och det får väl vara en uppmaning till var och en av oss att se till att bli en del av de böner som du ber.
Din bok handlar ju om fred, men vi har hamnat lite grann i motsatsen nu, Martin, i mitt fel. Nämligen hamnat lite i det mörka och det pågår de här konflikterna, krig. Skulle du säga att krig alltid är fel, apropå att Gud har gjort oss fria att bestämma?
Jag tror inte att det är någon som skulle säga att krig är rätt. Men det finns tillfällen när försvar är den sista utvägen. Men även när man hamnar i det läget så är det viktigt att ha freden för sina ögon. Själv brukar jag faktiskt oftast inte säga att vi försvarar oss utan att vi fredar oss. För att hitta ett uttryck som säger kapslar in det som är själva syftet, inte minst i ett öppet demokratiskt samhälle, med att ha ett försvar. Vi har det inte för att gå i krig mot någon som vi inte gillar eller något sånt där, utan vi har det för att freda oss, och det betyder också att vi har vårt försvar för att det inte ska användas.
Det har ju pratats väldigt mycket om att vi ska vara förberedda mer nu än förr för om krig eller kris drabbar oss. Hur preppar kyrkan? Hur rustar ni er för krig eller kris för att finnas för andra?
Ja, Svenska kyrkan har ju en speciell ställning som en rikstäckande kyrka. Vi finns ju överallt, helt enkelt. Och tittar man ute på landsbygd och i förort och så kan man nog på väldigt många ställen se att institution efter institution lägger ner och drar sig tillbaka. Men kyrkan är kvar. Vi är nog i dagens läge inte de som lägger ner mest, vi är de som lägger ner minst. Och jag är väldigt angelägen om att det ska förbli på det sättet. Så det första svaret på din fråga, det är vi är där. I de små och stora sammanhangen. Vi har en roll och en uppgift i att på något sätt vara normalitetens upprätthållare. Så vi har våra barnkörer och våra bibelstudiegrupper, och vi viger folk och döper folk och begraver folk. Alltså är med och skapar den här liksom fredens struktur i de olika sammanhangen. Vi brukar tala om att kyrkans grundläggande uppgift är gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Och det håller vi på med, helt enkelt.
Det är bara det här pågår och pågår.
Ja, precis så. Sen har vi vissa specialuppdrag också. Och det ena är att vi står ganska nära Försvarsmakten. Genom våra präster i militärsjälavården har vi gjort i hundratals år. Och det handlar om närvaro och att rusta soldaterna i den mänskliga aspekten i de allra svåraste situationerna. Det rustandet handlar alltså inte om att rusta goda soldater, utan att upprätta människor. Jag har en gammal kollega i ett annat land som var orolig för det där med fältprästens och militärpastorns uppgift. Och så han sa till ett högt befäl att jag är orolig för det där med att välsigna kanoner. Och då sa den där, och det här har blivit nästan en nyckelmening för mig, den där befälet sa: din uppgift är inte att välsigna kanoner, din uppgift är att göra mig till människa igen när jag har gjort det värsta man kan göra mot en medmänniska, att ta hennes liv. Och där någonstans sammanfattas kyrkans uppgift i de militära sammanhangen. Vi hjälper människor att vara människor.
Jag skulle lyfta en sak som högerdebattören Henrik Jönsson skrev. Det var ett uppmärksammat inlägg. Han hade besökt julottan i vintras nämligen. Och han hade reagerat där då på att man pratade om barn i krig och klimatkrisen bland annat. Och han upplevde då att julottan borde fokusera på religiösa budskap som evangeliet. Och att kyrkan ska inte använda gudstjänsten till samtidspolitik eller opinionsbildning. Mm. Det var alltså Henrik Jönsson som kände så. Vad tänker du kring det, Martin?
Ja, om vi släpper just det där konkreta, för jag var inte på den där julottan. Men jag tänker ungefär så här att det talas ibland om kyrkan som politisk eller inte politisk, och då tycker olika människor på olika sätt om det. Jag värjer mig ibland lite grann för själva etiketten, därför att det är någon annans beskrivning av vad vi gör. Men tittar man på kyrkan, och om man får ta det liksom i några steg, så ser man att väldigt lite av det som kyrkan gör har med politik att göra. Vi har miniorarbete och vi har vackra kyrkor som vi håller i ordning, och vi har fantastisk konservverksamhet, vi döper barn och begraver döda och så vidare. Så tittar man på det sättet så ser man att det är rätt lite som vetter in mot det konkret politiska. Tittar man å andra sidan på politiken så ser man att det är rätt få saker där som kyrkan har något intresse av att tala om. Vi talar inte om de utrikesrelationerna till Portugal eller dragning av sjökablar eller sådana saker. Men någonstans där så finns det ett område som handlar om människans och skapelsens värde och värdighet. Och i de frågorna, där har vi varit i 2000 år. För vår själva grundläggande position, det är att vi vill stå så nära Jesus att vi ser det han ser, för att kunna säga det han säger och göra det han gör. Där är utgångspunkten, inte i politiska ställningstaganden. Och där har vi som sagt varit i 2000 år. Och när politiken kliver in i de områdena, jag menar, då är vi ju där. Och då är vi väldigt intresserade av att tala och ibland kritisera, ibland berömma, men att ge våra perspektiv. Men det är Jesusperspektivet som är det viktiga. Och sen har jag all förståelse för att man kan uppfatta det som att kyrkan tar en politisk position. Men utgångspunkten, det är att det är där står bredvid Jesus, och där har vi varit jättelänge.
Där har vi varit jättelänge. Det har ni verkligen, Martin. Du har varit ärkebiskop i 4 år. I år blir det 4 år. 2022 blev du ärkebiskop. Hur förändrades ditt liv?
Det förändrades på en väldigt massa olika sätt. Dels fick jag lämna mitt älskade Linköping där jag var biskop förut. Och sen så hamnade vi i Uppsala, som jag också mycket snabbt kom att tycka om. Nya medarbetare, nya arbetsuppgifter och nya perspektiv. Naturligtvis mer påpassat och utsatt. Men man får den här rollen under en tid därför att människor väl bedömde att det var det här kyrkan behövde just nu. Och det gör att då kan man slappna av och vara sig själv i det. Så i det avseendet har livet inte förändrats alls. Utan jag känner mig rätt trygg i tro och liv, och där står jag.
Men du är en hängiven fotograf. Hinner du fota något?
Nej, inte alls just nu.
Ingenting?
Tyvärr. Nej, det har blivit alldeles för lite.
Och jag önskar att du bar med i kameran dit du gick, för jag tänker du är i spännande miljöer.
Ja, jag hade kunnat sitta här och plåta dig nu. Framför det här hade varit jättekul.
Ja, för dig hade det varit roligt.
Jag ska försöka bli bättre i sommar. Jag lovar det.
Ja, tack. Har ärkebiskopen ett Instagramkonto där du skulle kunna dela de här bilderna?
Ja, det har jag gjort under många år. Mm. Just nu så är det medarbetare som sköter det, så det är inte mina bilder.
Du skulle kunna tillhandahålla ett utmärkt bildmaterial.
Jag
lämnar dig med det fröt i alla fall. Du är World Feud. Har du fått lägga det åt sidan också?
Nej. Det spelar jag.
Det pågår.
Ja.
Är du så där så att du väljer random spelare, eller spelar du med några specifika?
Jag spelar med min fru och med 2 goda vänner.
Ja, kul. Går det bra då?
Det varierar. En av dem, han vinner alltid, nästan.
Så det är målbilden. Han ska klås. Men att vara ärkebiskop, jag tänker att det är ett svårt karriärmål att sätta upp. Men du var 17 år, då kom ditt prästkall, säger man så.
Ja, det kan man säga. Mm. Sen vi är ju en evangelisk luthersk kyrka, så vi betraktar ju alla uppgifter som kall och kallelser. Ja. Så ditt kall är lika viktigt som mitt kall.
Okej. Okay. Ja. Ja, men då säger vi så. Ja. Men är du uppväxt i en religiös familj?
Ja, jag är då en kristen miljö och min mor framförallt bar alltid aftonbön vid sängkanten. Och det har haft en väldigt, väldigt betydelse. Och vi gick i kyrkan på söndagarna och jag var med i barngrupperna och sådär. Jag är jättetacksam för den uppväxten. Och ja. Jönköping var det också, så det var en massa kyrkor runt omkring. Då.
Ja, såklart.
Ja. Ja.
Men du och din bror, han är ju biskop. Mm. Ni har ju valt samma, så att säga, bana. Och ni sökte samma jobb, alltså ärkebiskop. Ämbetet. Var det någonsin någon beef mellan er?
Nej, det var det inte. Vi har rört oss båda. Alltså, dels så söker man ju inte jobb, va? Biskopens uppgift, den får man genom val, som har blivit tillfrågad. Mm-hmm. Så det enda valet man gör, det är att säga ja eller nej till kallelsen. Ja. Och då säger vi det att man prövar sin kallelse.
Så frågan kommer helt tagen ur luften? Du har liksom inte markerat intresse eller...
När man får en fråga och då så svarar man när frågan kommer. Mm. Så jag tycker det är rätt behagligt, för det gör att det, du använder ordet karriär förut. Jag skulle faktiskt inte använda det ordet.
Nej, jag förstår utan det. Jag försöker bara plocka ner det så att det ska liksom kännas att det passar i många branscher.
Ja. Nej, men vi talar om kallelse och man testar en inre kallelse. Är det här någonting för mig utifrån mitt hjärta och min tro och vad jag tror att Gud vill med mitt liv? Och man testar en yttre kallelse, det vill säga vill kyrkan att jag ska göra detta. Och det gör att man kan slappna av rätt mycket i det. Så det är betydligt mindre dramatiskt än vad man skulle kunna tro i själva processen. Även om det naturligtvis, ja, man är ju i någonting, det ska man ju inte sticka under stol med.
Nej, precis. Och du har beskrivit som en avslappnad ärkebiskop. Jag hoppas att du har hört det själv. Vad tror du man menar med det?
Ja, det får du fråga andra.
Ja, då ska jag göra det. Ja. Vad gör du hela dagarna på jobbet? Vad är det första du gör när du kommer till jobbet?
Det första, komma till jobbet, det handlar ibland om att flytta mig från min läsfåtölj till skrivbordet. Och ibland handlar det om att åka till Island, och ibland är det att gå ner till kyrkokansliet och träffa folk. Det är oerhört mångfacetterat. Mm. Där är ju ett företrädarskap som jag ägnar mig åt just nu. Jag leder de nationella organ av typen biskopsmötet och kyrkostyrelsen. Jag sitter i massor med grupper som arbetar med utvecklingsarbete och då på ett så strategiskt sätt som möjligt. Jag är med och möter andra företrädare för andra kyrkor och för andra religioner i Sverige och utomlands. Jag skriver artiklar och krönikor.
Du får dagarna att gå, det hör jag det.
Finns
det
du hör ju kul det.
Ja, men jag tänkte ju säga det. Ja. Finns det någonting som sticker ut som du gör då och då som bara äntligen är det dags för det här igen? Som är liksom lite av en höjdpunkt för dig? Törs du välja något nu?
Det är väldigt svårt, därför att det handlar inte så mycket om verksamhetens art, utan om energin mellan människor. Jag ledde ett kyrkostyrelsesammanträde över hela dagen igår. Det var jättekul. Så mycket kloka människor man har omkring sig, va? Så man tackar Gud för det.
Det har varit alldeles fantastiskt att få ha dig här i Studio 8 och sitta mitt emot och få ställa nyfikna frågor. Stort tack för det. Vill man ha mer Martin Modéus, då kan jag tipsa om ett sommarprat i P1 i somras. Den 12 juli är det din dag, eller hur?
Stämmer.
Och det är inspelat och klart.
Jajamän.
Ja, det är ordning på dig. Stort tack för att du kom till P4 Extra, Martin.
Tack så mycket.
Ha en fortsatt fin dag.
Tack, detsamma.